الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في fortsätter att gå igenom hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma, där profeten alayhi salatu wasalam gav honom dessa mycket mäktiga råd. Råd som mashallah har då samlats i den här boken Nur al-Iqtibas, där Ibn Rajab al-Hanbali går igenom stycke efter stycke. Och vi ligger vid det andra stycket i hadithen, där profeten sallallahu alaihi wasallam säger till Ibn Abbas: Ihfadillah tajiduhu amamak. Bevara Allah så kommer du att finna honom framför dig. Och för riwaya tujahak, samma betydelse. Eller bevara Allah och du kommer att finna Allah framför dig eller med dig. No. Så första stycket av hadithen, Ihfadillah yahfadak. Bevara Allah, Allah kommer att bevara dig. Och jag vill att ni ska minnas de här, den här meningen. Ihfadillah yahfadak. Och ni minns också att vi kanske sa den här viktiga principen att al-jaza min jinsil amal. Vad du gör kommer tillbaka till dig. Du bevarar Allah, Allah kommer att bevara dig. Du ger seger till islam, Allah kommer att ge seger till dig. Du är generös, Allah kommer att vara ännu mer generös mot dig. Du är förlåtande, Allah kommer att vara ännu mer förlåtande mot dig, och så vidare. Så det du gör kommer tillbaka. Gör gott och du får gott tillbaka. Gör dåligt och konsekvenserna av det dåliga kommer tillbaka till dig. Den andra meningen är då bevara Allah. Ihfadillah, så kommer Allah att vara med dig. Du kommer att finna Allah framför dig. Och då säger här Ibn Rajab rahimahullah, vad som menas med detta är att den som bevarar Allahs gränser och den som månar om Allahs rättigheter kommer att finna att Allah är med honom i alla hans tillstånd. Allah kommer att vara med honom, ge honom seger, skydda honom, ge honom framgång och underlätta saker och ting för honom. فَإِنَّهُ قَائِمٌ نَعْمٌ. För att Allah Azza wa Jal kommer då att ge varje människa vad hon förtjänar. وَهُوَ تَعَالَى مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. För Allah, den högsta, är med de som fruktar honom och de som gör det goda. Och det här har ju Allah nämnt i Koranen, att han är med de som fruktar honom och han är med al-muhsinun, de som gör det rätta och det goda. Och Qatada, som var student i Sahaba, han sa: "Man yattaqilla yakun ma'a." Om du fruktar Allah, eller Allah kommer att vara med den som fruktar honom. "Wa man yakun Allahu ma'ahu fa ma'ahu al-fiyatu allati la tughlab." Allah kommer att vara med den som fruktar honom. Och den som har Allah med sig, har med sig den som aldrig kommer att övervinnas. Och han har med sig väktaren som aldrig sover. Och han har med sig vägvisaren som aldrig vilseleder. Vackra ord. Så vad får du om du har Allah med dig? Allah kommer att ge dig seger. Två, Allah kommer att skydda dig. Och tre, Allah kommer att vägleda dig. Och vissa av salaf skrev till en broder ett väldigt kort, konsist och vackert råd. Han sa amma ba'd, fortsättningsvis: "Fa'in kana Allahu ma'ak, faman takhaf." Vem skulle du vara rädd för om Allah är med dig? "Wa'in kana 'alayka, faman tarju." Wassalam. Och om Allah är emot dig, vem skulle du då hoppas på? Wassalam. Han avslutade brevet. Så vad var hans råd? Subhanallah. Han sa då till honom: "Amma ba'd." Yani efter amma ba'd kommer rådet. Om Allah är med dig, vem skulle du frukta? Eller vem skulle du vara rädd för om Allah är med dig? Och om Allah är emot dig, vem skulle du då hoppas på? Vem ska då finnas där för dig och skydda dig? Wassalam. Det var rådet. Subhanallah. Så att vi försöker reflektera över detta. Är vi från dem? Är du från dem som har Allah med sig? Eller är du från dem som har Allah mot sig? Och Allah skydda oss. Så att man alltid försöker att ha Allah med sig. Att Allah är med dig och underlättar för dig. i dina angelägenheter. Och han säger sen författaren, han förklarar nu det som kallas för al-ma'iyya. Och al-ma'iyya betyder då att Allah är med en person. Ma'a på arabiska betyder med. Och ni kanske har hört araberna brukar säga Allah ma'ak. Och Allah var med dig, eller hur? Så al-ma'iyya, att Allah är med en person, han säger här kan delas in i två kategorier. Och han bryter ner dem. Och jag ska bara kort förklara dem innan. Och det är al-ma'iyyatul 'amma, den generella ma'iyyan. Och det är att Allah azza wa jall är med alla. Det vill säga med sin syn, hörsel och kunskap. Han vet allt, ser allt, hör allt. Ingenting undgår Allah subhanahu wa ta'ala. Finns ingen sammankomst av tre förutom att Allah är den fjärde. Taib. Alla är över sin arsch, över sin tron. Men han har full kunskap och medvetenhet om allting som sker. Så han är med dem med sin kunskap, syn och hörsel. Det här är al-ma'iyyatul 'amma. Att alla är med. Allt och alla. Och sen har vi al-ma'iyyatul khasa. Det unika, specifika ma'iyya. Och det är den som här profeten a.s. syftar på. Att alla är med hans awliya, hans tjänare. De som gör det goda och de som gör det rätta. Och han förklarar nu, och han säger då här, och här är al-ma'iyya al-khasa bil-muttaqin. Och denna ma'iyya är den som är unik för al-muttaqin, de som besitter taqwa. Ghayr al-ma'iyya al-'amma, och inte den generella ma'iyya som Allah azza wa jall nämner i Koranen, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Och han är med er vart ni än är. Det här gäller alla människor. Allah är med dem vart de än är. ولا يستخفون من الله وهو معهم اذا اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. Då Allah azza wa jalla också säger, och de skäms inte eller fruktar inte Allah och vet inte att han är med dem då de sitter på nätterna och talar om vad Allah azza wa jalla inte tycker om. Så det här är al-ma'iyyatul 'amma, den som är generellt för alla. Att alla är med dem genom att se, höra och vara fullt medveten om allting. Och så säger han sen al-ma'iyyatul khasa, den unika, specifika ma'iyya. Betyder att Allah azza wa jall kommer att ge en person seger, nasr och ta'yid, kommer att hjälpa honom. Wal-hifdu wal-iyana, han kommer att bevara honom och stötta honom. Så som Allah azza wa jall säger till Harun och Musa alayhim assalam, la takhafa innani ma'akuma asma' wa ara. Yani, gå till Firaun, var inte rädda. Jag är med er. Hur? Jag hör och jag ser. Yani, jag är med er, jag kommer att hjälpa er. Jag kommer underlätta för er och jag kommer försvara er. Eller hur? Jag är med er. Det är det som här menas. Och det är viktigt att förstå att Allah azza wa jall, då han säger att han är med oss, så är han över sin arsch. Och han är den som är upphöjd, men han är nära. På ett sätt som passar hans majestät. Han är al-a'la, al-ali, al-muta'al, ar-rahmanu, al-arshistawa, den högsta. Men han är samtidigt nära sina tjänare. Och han är med dem. Och då, som vi nämnde, al-ma'iyyatul 'amma och al-ma'iyyatul khasa. Okej? Och även språkligt funkar detta på svenska, kan man säga. En person ska göra ett projekt. Han ska göra någonting som kräver kanske mycket uppoffringar. Och du säger till honom, jag är med dig. Eller hur? Betyder det inte att du fysiskt går bredvid honom? Utan jag är med dig, jag stöttar dig i det här projektet. Eller behöver du hjälp, du bara ringa, jag är med dig. Eller hur? Man kan säga så. Och även på arabiska, då brukar jag säga ett exempel. De sa, jag gick på natten och hade ingen annan med mig än månen. Det vill säga månens ljus. Ja, när jag gick i skogen, det var kolsvart. Det fanns ingen belysning, men det var fullmåne. Så det var jag och månen. Gick han fysiskt med månen vid sin sida? Nej. Utan han syftar här på månens ljus. Hänger ni med? Så samma sak att alla är med en tjänare betyder inte att alla fysiskt är på jorden. Och det här tror Ahle Sunna wal Jamaa inte på. Vi tror inte på det som kallas för panteism. Att Allah är en del av sin skapelse. Eller Allah finns i allt. Hasha lillah. Allah är upphöjd över allt sådant. Allah är över sin arsch, över den sjunde himlen. Och det här är en jätteviktig sak i Ahlus Sunnah wal Jamaas aqida. Vi tror inte som Ahlul Hulul på att Allah finns i allt, utan Allah är över sin skapelse. Men Allah Azza wa Jal är då med sina tjänare generellt och specifikt. Och specifikt betyder då att Allah Azza wa Jal ger dem seger, underlättar för dem, hjälper dem, ger dem tawfiq. Och ett till exempel på detta från Koranen som författaren nämner är då Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana." Då han sa det till sin vän: "Var inte ledsen, Allah är med oss." Vem var det som sa dessa ord? Och till vem sa han då? Profeten Muhammad a.s. sa dessa ord till Abu Bakr. Och när sa han då? I grottan, precis. Där de skulle utvandra till El-Medina. Och hadithen också, som handlar om detta i Sahih Bukhari. Då Abu Bakr radiyallahu anhu då säger: "Ja Rasulullah, om de bara skulle kolla ner i grottan så skulle de se oss. De står framför oss. Vi är blottade, vi är synliga." Och då så säger profeten alaihi salam: "Ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Vad tror du om ett sällskap av två där Allah är den tredje? Yani Allah är med oss. Allah skyddar oss, Allah försvarar oss, Allah hjälper oss. Vem kan skada oss? Och han säger då att detta är inte som den andra ma'iyan då Allah Azza wa Jal säger att det finns inget sällskap av tre förutom att han är den fjärde i surat al-Mujadala. Det här är det generella för alla. Att ingen människa kan gömma sig för Allah, viska för Allah någonting som han inte hör, eller planera, smida onda planer som Allah Azza wa Jal inte hör eller är medveten om, utan han Azza wa Jal vet allting. Och han nämner också ett till bevis på al-ma'iyatul khasa, den specifika ma'iyan, som det har nämnts i hadith al-Qudsi, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Att min tjänare fortsätter att närma sig mig med frivilliga gärningar tills jag älskar honom. Och om jag älskar honom så blir jag hans hörsel, han hör mig. Hans syn, han ser mig. Hans hand, han greppar mig. Och hans fot som han går med. Och om han ber mig så kommer jag att ge honom. Yani, vad menas med detta? Det betyder inte heller att Allah kommer att bli ett med personen. Utan det betyder att Allah Azza wa Jal kommer att ge personen tawfiq, framgång i dessa saker. Han kommer att underlätta för honom att bara se halal, bara lyssna på haram, bara lyssna på halal och bara röra halal och bara gå mot halal. Och skydda honom från motsatsen till allt detta. Och så säger han att det finns många andra bevis i Koranen och Sunna som tyder på att Allah Azza wa Jal är nära de som lyder honom och de som fruktar honom, och att Allah bevarar dem, eller namn, och de som då bevarar Allah Azza wa Jals gränser. Och han säger då: "Faman hafidha Allah." Och den som då skyddar Allah, håller Allahs gränser och ger Allah hans rättigheter kommer att finna Allah framför sig. Eller kommer att finna Allah med sig i alla hans tillstånd. Och kommer att finna Allah som sitt sällskap. Och kommer att vara, eller Allah kommer att vara, den som gör honom oberoende från alla andra av skapelsen. Och han lämnar en hadith där profeten a.s. har sagt att den bästa iman är att veta, den bästa iman är att tjänaren vet att Allah är med honom vart han än är. Och det finns lite kalam om den hadithen, men utan tvekan så är det från en iman, al-muraqaba, att veta att Allah Azza wa Jal ständigt vakar över en. Nästa stycke är då profeten alaihi salatu wassalam säger: "Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda." Känn Allah i goda tider så kommer Allah att känna dig i svåra tider. Och ordet ta'arraf يعني شنة لا رشنة من كان هار بتيدا أتبند سيت الله أتدرك الله يعني بندت الله ودرك الله إيجودا تيدر وك الله كومرت تهندم دي إسورة تيدر شون البودسكابت يعني بندت الله إيجودا تيدر في منكور إلى هار ليفت ينغور الابتلاء برمينا الله har sagt att han kommer att pröva oss med ont och gott. Eller vi kommer att prövas med sjukdom, med hälsa. Vi kommer prövas med rikedom, med fattigdom. Vi kommer att prövas med styrka, med svaghet. Vi kommer att prövas med lycka och vi kommer att prövas med sorg. Vi kommer att prövas med vinst och med förlust. Så det gäller att muslimen är stabil. Och alltid i alla sina tillstånd vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte bara vänder sig till Allah i svåra tider. Vilket de flesta människor gör. De flesta människor vänder sig bort från Allah. Yani, och om de får problem, då vänder de sig till Allah. Medan en mu'min, en haqiqi, den sanna troende, är den som oavbrutet dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Både i goda och i svåra tider. Och han säger då att betydelsen av denna mening, att känna Allah i goda tider så kommer han att känna dig i svåra tider, betyder att om en person fruktar Allah subhanahu wa ta'ala och bevarar Allahs gränser, ger Allah azza wa jal hans rättigheter i gott tillstånd, i välstånd, i hälsa, så har han med detta vänt sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då kommer Allah, hans herre, att ta hand om honom i svåra tider och i motgångar. Då kommer hans gärningar som han gjorde i goda tider då att gynna honom i dessa svåra tider. Och Allah kommer då med dessa goda gärningar att rädda honom från ash-shada'id, från motgångar och problem. Man säger att detta också är en ma'rifa khasa. Det här är också något som är unikt för de troende. Att Allah azza wa jalla är nära dessa människor. Att Allah älskar dessa människor som gör eller har denna egenskap. Och det är de vars dua Allah azza wa jalla kommer att besvara. Och vad som här menas med att Allah kommer att känna en person. Yani ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka. Då kommer han att känna dig i svåra tider. Betyder inte här att Allah har kunskap eller ytterligare kunskap om ditt tillstånd? För Allah azza wa jalla har redan kunskap om allting. Det finns ingenting som undgår Allahs kunskap i himlen och på jorden. Eller hur? Som Allah azza wa jalla har sagt: "Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Att vi känner till, vi har skapat människan och vi vet vad hon viskar för sig själv. Men Allah azza wa jalla vet redan allting. Så vad som här menas med hadithen, att Allah kommer att känna dig, Allah kommer att ha kunskap om dig, betyder inte generella kunskapen. För den har Allah azza wa jalla redan om alla. Utan vad som här betyder är att Allah azza wa jalla kommer att hjälpa personen, kommer att underlätta för personen och ge personen tawfiq. Och han säger att denna ma'rifa, att Allah känner en person, att Allah hjälper en person, är vad som hänvisas till i den hadithen som vi nämnde tidigare, hadith al-wali, där Allah subhanahu wa ta'ala säger att min tjänare fortsätter att närma sig mig med frivilliga gärningar tills jag älskar honom. Tills han sa i hadithen, och om han ber mig kommer han att få, och om han söker mitt skydd så kommer jag att skydda honom. Yani, här, och denna hadith, hadith Abi Huraira, en väldigt mäktig hadith, kallas för hadith al-wali. Hur en person kan bli från Allah azza wa jalls awliya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Allahs awliya, de ska varken känna sorg eller fruktan. Vilka är de? Alladina amanu wa kanu yattaqun. De som hade iman och de som hade taqwa. Det är deras egenskaper. Vilka är al-awliya? Det är de som här nämns med beskrivningen i hadithen. Det är de som närmar sig Allah med det han älskar mest av allt, vilket är de obligatoriska gärningarna. Och sedan fortsätter tjänaren att närma sig Allah med frivilliga gärningar. Tills han blir älskad av Allah. Genom han blir från Allahs awliya. Och då kommer Allah skydda honom och ge honom tawfiq. I hans hörsel, hans syn, i vad han gör, i vad han säger, vad han rör, vad han går. Och han kommer att få sin dua besvarad när han söker skydd. Allah kommer att skydda honom. Det är underförstått av hadithen att den här personen dyrkar Allah i goda tillstånd. Han är inte bara den som vänder sig till Allah när han har problem, när han har svårigheter, när han har motgångar. Utan han dyrkar Allah azza wa jall med hans dagliga plikter. Och utöver det gör han frivilliga goda gärningar. Så Allah azza wa jall belönar honom då med att han blir en person vars dua är besvarad. En person som skyddas då han söker skydd. Och en person som får tawfiq i det han gör i detta liv. Och här nämner lite qisas, lite berättelser. Vi ska nämna några av dem. Han berättar från Abu Ja'far al-Sa'ih att al-Hasan kom till Habib ibn Muhammad springandes från al-Hajjaj. Och al-Hajjaj bin Yusuf, han var en person som kom i den sista epoken av Sahabas tid. Och han var en tyrannisk, orättvis ledare som var saffak, en person som var blodtörstig. Och det sägs att han dödade tiotusentals personer från salihin, eller från rättfärdiga människor. Han var väldigt, väldigt hård. Så han jagade al-Hasan al-Basri. Yani skickade sina soldater efter honom. Och då säger al-Hasan, ja Abu Muhammad, skydda mig från Shurat, yani från polisen, militären. Och de jagar mig. Och då så säger den här rättfärdiga mannen, istahyaytu laka ya Abu Sa'id, wala ya khams fi Abu Sa'id. Alaysa baynaka wa baynahu min al-thiqa ma tad'uhu fayasturuka min ha'ula'i. Yani ya khams fi Abu Sa'id. Har du inte en sån tillit till Allah att du vet att om du åkallar Allah så kommer han att skydda dig från dessa? Ja, om det är någon som vet, det är du som vet. Kom inte och fråga mig igen. Be Allah azza wa jall själv om hjälp. Har du inte en sån tillit till Allah subhanahu wa ta'ala? Och då gömde han sig i huset och polisen kom efter honom utan att se honom. De kunde inte se honom i huset. Och då nämndes detta sen för al-Hajjaj. Och då så sa al-Hajjaj, han var i huset, men Allah yani förblindade dem från att se honom. Yani Allah gjorde så att de inte kunde se honom på grund av hans tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger sen ibn Rajab att när en person har en sån här tillit till Allah och verkligen dyrkar Allah azza wa jall, så kommer Allah azza wa jall då att vara hans beskyddare i detta liv. Och det kommer att leda till att personen kommer att bli gudsmedveten. Kommer skämmas för Allah subhanahu wa ta'ala att göra det som är fel. Och det här är någonting unikt som bara de som når den högsta nivån av iman kommer att uppnå. Han nämner också från Ahmed ibn Asim al-Antaki som sa, jag vill inte dö tills jag känner min Herre. Och att känna honom är inte bara att tro på honom, utan att känna honom är då jag når nivån av kunskap att jag skäms för honom. Yani jag når istihya, att skämmas för att göra det som är fel inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är en viktig sak som dessa salaf talar om. Och det är att kunskap är inte bara information. Som det kan vara med världslig kunskap. Det är att du memorerar, du kan världslig kunskap. Påverkar inte ditt hjärta speciellt mycket. Men den islamiska kunskapen, det är den som ger liv till din gudsfruktan i ditt hjärta. Som Allah azza wa jalla har sagt, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, att de som verkligen fruktar honom från hans tjänare, det är de lärda. Yani de lärda inom islam är de som fruktar Allah. Yani kunskapen fick dem att frukta Allah, att älska Allah, att längta efter Allah azza wa jall. Så som profeten a.s. säger att jag är den av er som känner Allah mest och fruktar honom mest. Men kunskapen ger frukten. Så det han säger här, det handlar inte bara om att tro på Allah. Det handlar om att få den här insikten. Kunskapen som gör att jag fruktar Allah. Skäms för att göra det som är fel inför Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Och han säger, Ibn Rajab, att en person som har denna kunskap om Allah, yani som vänder sig till Allah azza wa jall, kommer att leda till att tjänaren får, känner lugn, känner al-itminan, yani känner frid hos sin herre, och al-thiqa, tillit till Allah subhanahu wa ta'ala, i att Allah azza wa jall kommer att underlätta för honom och rädda honom från alla problem och alla svåra situationer. Och det leder också till Allah, att Allah azza wa jall kommer att besvara hans dua. Och han nämner också en till berättelse från Al-Hassan al-Basri, att då han gömde sig från Al-Hajjaj, så sa man till Al-Hassan, varför flyr du inte från din stad? Och han bodde i Al-Basra. Varför flyr du inte från Al-Basra? Och då så, eller folket sa, vi är rädda för dig. Lämna stan. Och då började Al-Hassan att gråta. Och han sa, ska jag lämna mitt land? Ska jag lämna min familj? Ska jag lämna mina bröder? Min kunskap, min tro på min Herre och på hans nåd över mig leder mig till tadullani ala annahu sayunjini, yani ge mig övertygelsen om att han kommer att rädda mig, han kommer att befria mig från detta inshallah. Och så sa de sen att Al-Hajjaj skadade inte honom det minsta efter detta. Yani vad var resultatet? Han blev inte alls skadad av Al-Hajjaj, utan senare så vände sig saker och ting, och Al-Hajjaj brukade ära Al-Hassan och tala gott om honom. Så kolla här på när man då säger till honom, fly, vi är rädda för det, han säger nej. Min tro på Allah, min tillit till Allah är så stark att jag vet att Allah azza wa jall inte kommer att svika mig. Allah kommer inte lämna mig. Allah kommer försvara mig, skydda mig. Och subhanallah, han fick det han trodde på. För Allah subhanahu wa ta'ala säger i en hadith Qudsi, jag är så som min tjänare tror om mig. Jag är så som min tjänare tror om mig. Och därför ska man som en troende alltid tro det bästa om Allah. Förlita sig på Allah. Och inte tänka negativt om Allah. Utan ha stark tillit till Allah. Allah kommer att skydda mig. Allah kommer inte överge mig. Och subhanallah, Allah försvarade honom. Och kolla vad som hände. Hans fiende blev istället den som senare försvarade honom, prisade honom, gav honom gåvor och så vidare. Saker och ting vände sig. Och det är en jätteviktig sak att vi muslimer, vissa blir ibland svaga och går och är rädd för världsliga saker, rädd för människor, rädd för vad folk ska tycka och säga, och kanske till och med baserat på det kompromissar med saker från religionen, vilket är helt fel. Utan ha stark tillit till Allah azza wa jall, förlita dig på Allah, och inshallah Allah kommer att lösa dina världsliga angelägenheter. Och han nämner också sen från Ibn Abi Dunya, Ibn Abi Hatim, i tafsir på berättelsen om Yunus alayhi salatu wassalam, att Yunus alayhi salatu wassalam, då han åkallade Allah i valens buk, så sa änglarna, ja Rabb, min herre, det här är en känd röst, men i ett främmande land. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, vet ni inte vem det är? Och då så säger änglarna, vem är det? Och då så säger Allah, det är min tjänare Yunus. Och då så säger änglarna, din tjänare Yunus, han som du alltid höjde i nivåer och vars gärningar du alltid accepterade och vars dua du alltid besvarade. Och då säger Allah, naam, det stämmer. Och då så säger änglarna, ja Rabb, våran Herre, ska du inte ha rahma över det som han brukade göra i hans goda tillstånd och rädda honom från detta svåra tillstånd? Och då säger Allah, bala, jo. Och Allah beordrade då valen att yani spotta eller liksom föra ut honom på en strand, som Allah nämner i surat Safat. Ja, det finns lite kalam om den här berättelsen, men shahid att Yunus alayhi salatu wassalam blev räddad för att han brukade prisa Allah azza wa jall i det goda tillståndet, så blev han räddad i det svåra tillståndet. Och han nämner från Dhahak ibn Qais som sa, udhkurullaha fi raha yadhkurukum fi shidda. Minns Allah i goda tider så kommer Allah att minnas er i svåra tider. Som Allah har sagt, fadhkuruni adhkurukum. Minns mig, jag kommer att minnas er. Eller hur? Och Allah säger, wa ana ma abdi ma dhakarani. Och jag är med min tjänare så länge han minns mig. Yani om du minns Allah azza wa jall och att minnas Allah, det är inte bara att göra dhikr, det att utföra sina böner, hålla sig borta från haram, göra sina plikter. Minns Allah i goda tider, när du har det bra, i välstånd, i hälsa, i rikedom, fritid. Allah kommer att minnas dig i svåra tider. Det vill säga, Allah kommer att vara där för dig i dessa svåra tider då man behöver hjälp. Och så nämnde han Dhahak då från Yunus alayhi salatu wassalam att han brukade minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och då han hamnade i fiskens buk, så säger Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Om det inte vore så, för att han var från de som prisade Allah, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, så skulle han ha stannat kvar i fiskens buk tills domedagen. Yani det var hans dua som räddade honom. Och det här är viktigt att förstå sig på. Yani han, Yunus a.s. var en profet, dyrkade Allah azza wa jall så som man ska dyrka Allah dag och natt och prisade Allah och gjorde sina böner, gjorde sina goda gärningar, och hamnade sen i ett problem. Ja, ni vet berättelsen. Han tröttnade på sitt folk som inte besvarade kallet till tawhid. Han lämnade dem utan Allahs tillåtelse, att Allah hade sagt till honom att han skulle lämna staden. Begav sig ut på en båt som var fullastad och det blev problem på havet och man var tvungen att kasta någon i vattnet. Man drog lott, vem skulle kastas i vattnet? Och tre gånger hamnade lotten på Yunus a.s. som då kastades i havet och slukades av valen. Och var inne i valens buk, och det sägs att han var där i 40 dagar ungefär. Men prisade då Allah subhanahu wa ta'ala, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin, den här nödställde personens dua, och Allah azza wa jall räddade honom. Så shahid, yani själva beviset är då att dyrka Allah i goda tider, Allah kommer att rädda dig i svåra tider. Och han säger sen, Ibn Rajab, att kolla på motsatsen. Kolla på Fir'aun, som var en tagi, som var en person som överträdde, en orättvis person, som försummade och glömde bort att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och då han skulle drunkna, så ville han tro. Och han säger, då vill då uttrycka sin tro, och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, al-an wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Är det nu du ska komma och tro, och du tidigare varit de som trotsat och de som gjort fasad? Och här, kolla på den här liknelsen, att Jonas var vart i havet, eller hur? Han kunde ha drunknat, men Allah räddade honom på grund av hans dhikr, att han mindes Allah och dyrkade Allah. Firaun var i havet och drunknade på grund av vad? Att han inte mindes Allah och inte dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala innan. Så kolla här på bådas tillstånd. De båda befann sig i havet, eller hur? Och den ena räddades mirakulöst. Att vara i en valsbuk i flera dagar, i mörkret, i havet. Vem har ens i historien överlevt något sådant? Vi känner inte till någonting förutom Yunus a.s. Allah, ala kulli shayin qadir, subhanallah. Allah räddade honom. Och Fir'aun, ja, subhanallah, drunknade i havet. Så är det. Skillnaden på den som minns Allah och den som glömmer Allah, den som dyrkar Allah och den som vänder sig bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Det nämns också att en man frågade Abi Darda och sa till honom, ge mig ett råd, radiyallahu anhu. Och då så säger Abu Darda, udhkur Allah fi sarra yadhkuruka fi darra. Minns Allah i dina goda tider så kommer Allah att minnas dig i dina svåra tider. Salman al-Farisi radiyallahu anhu sa också att om en person ständigt åkallar Allah i hans goda tider och han sedan drabbas av en motgång och åkallar Allah azza wa jall, så kommer änglarna att säga, detta är en välkänd röst. Så änglarna kommer att medla för honom att Allah ska acceptera hans dua. Och om den som åkallar Allah inte brukar åkalla Allah i goda tider och åkallar Allah under en svårighet, så kommer änglarna att säga en okänd röst och de kommer inte att medla för honom. Det är samma sak där som nämndes i berättelsen om Jonas a.s. Änglarna känner igen den här personen. Han brukar alltid be till Allah. Vi känner igen hans röst. Acceptera hans dua. Ja, Allah accepterar hans dua. Till skillnad från den som inte åkallar Allah. Bara åkallar Allah i svåra tider. Änglarna säger, vem är det här? Vi har aldrig hört hans röst. Och de gör inte shafa'a för hans dua, att den ska accepteras. Och han nämner också till väldigt starkt bevis på den här principen. Och det är berättelsen om de tre som fastnade i grottan från Bani Israel. De var ute på en regnig dag. Det började spöregna. Så de tog tillflykt inne i en grotta. Och subhanallah, när de gick in i grottan så täcktes ingången till grottan med ett stort stenblock. Och de kunde inte komma ut. Och då så säger en av dem att idag kommer ingenting att rädda oss förutom våra goda gärningar. Genom att åkalla Allah med någonting gott som ni har gjort tidigare. Så vad hände för någonting? De blev räddade. Stenblocket flyttades tre gånger på grund av de goda gärningar som de gjorde i sitt goda tillstånd. Jag har själv aldrig reflekterat över hadithen på det här sättet. Att den första var god mot sina föräldrar. Den andra lät bli att göra zina. Och den andra gav el amana. Och om ni kollar på deras tre goda gärningar, Så utfördes dessa gärningar i ar-raha. Det vill säga i ett väldigt, kan man säga, lugnt tillstånd. Alltså de var inte i nöd eller någonting sånt. Men de valde att göra en god gärning. Den ena mannen brukade varje dag gå och mjölka sina djur och ge mjölk till sina gamla föräldrar. Typ före han gav till sina barn. En kväll tog det lite längre tid, när han kommer hem så har föräldrarna somnat. Så vad ska han göra? Barnen vill ha mjölk. Men han ställer sig vid föräldrarnas säng med mjölken i handen och väntar på att de ska vakna på morgonen. Och barnen är hungriga, drar i hans kläder och säger, pappa, vi vill ha mjölk. Han säger, nej, mina föräldrar ska ha först. En respekt till föräldrarna. Och står hela natten tills de vaknar på morgonen. Och säger då, ja Allah, om du vet att jag gjorde detta för din skull, så rädda oss från vår situation. Och Allah tar bort stenen lite grann. Och den andra personen, kolla här, han hade valet. Han kunde bara gå och sova och ställa mjölken på bordet, eller hur? Men han valde i detta lugna tillstånd att göra denna goda gärning. Den andra personen hade möjligheten att göra zina med hans kusin, kvinnliga kusin, som han verkligen älskade. Han var kär i henne. Och hon kom nödställd en dag och var tvungen att sälja sig själv för att få pengar för att överleva. Och när han väl är över henne och ska penetrera i henne, så säger hon, frukta Allah. Ta inte oskulden förutom är rätt. Och han lämnar henne för Allahs skull. Han kunde ha gjort zina och ge henne pengarna, utan han lät henne behålla pengarna och lämnade zina för Allahs skull. Och han säger också, ja Allah, om vi gjorde detta för din skull, så rädda oss från våra tillstånd. Så han hade också det här valet. Eller hur? Att göra synden, lämna synden. Han valde att lämna synden för Allahs skull. Och den tredje personen var en person som gav tillbaka el-amana. Han var en rik man som anlitade folk för arbete. Och folk fick en liten lön, en vanlig lön. Men en av arbetarna gick. Och bara försvann en dag. innan han fick sin lön. Så han tog personens lön och investerade den i lite djur. Och de här djuren fick barn. Och de här barnen fick barn. Tills det blev en hel dal full med djur, boskap. Efter flera år säkert. Och sen kommer mannen tillbaka och säger att han vill ha min lön. Och han förväntar sig att få några kronor. Så han säger, här är din lön. Och pekar på boskapen. Så mannen säger, skojar du med mig? Han säger, nej, det är din lön. Så han tog alla och gick. Han tog alla djur, han sa inte, men tack. Han tog alla djur och gick. Subhanallah. Så kolla här på Al-Amana. Han kunde ha sagt, här är dina 100 kronor eller vad det nu var. Varsågod, ta dem. Och det är Amana. Det är. Men han valde att ge honom det han investerat i. Subhanallah. Så Allah azzajal räddade dem då från deras svåra tillstånd. Så han säger att om en person förstår sig på att känna Allah azzajal i goda tillstånd, då man har det välstånd, man har det bra, kommer att göra så att Allah azzajal räddar personen i hans svåra och jobbiga tillstånd. Så ska man då förstå att det finns inget jobbigare tillstånd och svårare tillstånd för människan än döden. Det jobbigaste tillstånd människan kommer att möta i detta liv är döden. Men vad som sker efter döden är ahwan. Det är enklare än själva döden. Illam yakun masir al-abd ila al-khayr wa in kana masiruhu ila al-khayr fa huwa akhir shiddat yalqaha. Yani här nämner han två saker. Att om en person är dålig så är döden hans minsta bekymmer och motgång. För vad som kommer efter är värre. Straffet i graven. Al-Barzakh, Yawm al-Qiyama och Jahannam. Yani döden är det minsta problemet. Två, om personen är rättfärdig, då är döden hans sista motgång. En akhir shidda. Sista problemet han kommer att möta. Det är döden. Så vad är det han talar om här? Han kommer tala om att gör gott medans ni är friska. Ni har fritid. Ni har det bra. Gör gott så att ni inshallah kommer att dö i ett gott tillstånd. Det goda ni gör nu samlas och belönar sig när döden kommer. Så att Allah azza wa jall tar ditt liv i det bästa av tillstånd. Så han säger att al-wajib, det är obligatoriskt att personen förbereder sig för döden innan den kommer. Och att man förbereder sig för döden med att göra rättfärdiga och goda gärningar. Och att skynda sig till att göra detta. För man vet inte när döden kommer. Är det på dagen eller på natten? Ja. Så han säger att nämna ens rättfärdiga gärningar vid döden är en person, eller är något som får en person att tro gott om sin Herre. Och underlätta för honom dödens bekymmer. Och stärker hans raja. Han nämner här två viktiga saker. Den första är att gör så mycket gott som möjligt. Lev så rättfärdigt som möjligt. Så kommer du inshallah ta'ala att få husnul khatima. Du kommer dö på ett vackert sätt. På bästa sättet. Och två, när du väl ligger på dödsbädden, då ska du tänka på de goda gärningar som du har gjort i det här livet. Tänk på, mashallah, alhamdulillah, jag har gjort mina salat. Jag har fastat min ramadan. Jag har hjälpt fattiga. Jag har försökt studera, lära mig religionen. Tänk på det goda du har gjort. Varför? För det här kommer att stärka ditt hopp på Allahs rahma. Och profeten alaihissalam har sagt att ingen av er ska dö förutom att han tror det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Vi har den här balansen mellan el-khawf och raja. Att vi muslimer ska frukta Allah. Och vi ska också tro och längta efter Allahs hopp och förlåtelse. Man ska ha en balans däremellan. Men vissa lärda säger att speciellt vid dödsögonblicket så ska man fokusera på att ha gott hopp om Allah azza wa jalla. Alltså inte dö i så här yani skräcktillstånd och att Allah kommer straffa mig, Allah kommer förbanna mig, utan nej. Man ska dö med god tro. För som Allah azza wa jalla säger, jag är så som min tjänare tror om mig. Så tro det bästa om Allah. Gör tauba ångra dig för dina synder och säg shahada och dö inshallah ta'ala med god tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad som hjälper dig att få denna goda tro är att minnas dina goda gärningar. Och han nämner lite exempel på detta från Salaf och Saleh. Han sa att vissa av Salaf sa, de tyckte om att en person dör yani, efter att ha gjort en god gärning eller tillsammans med att ha gjort en god gärning. Så som att en person till exempel dör i hajj eller precis efter hajj eller i jihad eller då han fastar. Någonting positivt. Eller hur? Man hör att mashallah fulan han dog i hajj. Man tänker wow, eller hur? Begravd i Mekka, mashallah. Tror man inte gott om en sån person? När man hör det. Han dog i hajj. Kan du väcka honom? Samma sak, en person fastade. Eller han dog i salah, i sujud. Så wow, mashallah, eller hur? Eller en person dör när han söker kunskap. Han beger sig iväg för att lära sig dinen och sen dog han. Då han nämns i hadithen, inshallah, han dör fisabilillah. Han kommer att dö, inshallah, fisabilillah. Yani, på någonting gott. قال النخعي كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. النخعي إبراهيم النخعي sa att man brukade rekommendera att nämna en persons goda gärningar vid dödsögonblicket så att han ska tro det bästa om sin herre. Och Abu Abdurrahman al-Sulami sa då han låg dödssjuk. Han sa, hur ska jag inte kunna tro gott om min herre? Jag fastade 80 ramadan för hans skull. Ja? Hur ska jag inte tro annat än gott om Allah? Jag fastade 80 ramadan för hans skull. Mashallah. Och då Abu Bakr ibn Ayyash låg på dödsbädden så började folket runt honom att gråta. Och då så sa han, gråt inte. För där... Typ där ni står har jag läst ut Koranen 13 000 gånger. Eller kallas det. Jag tror gott om Allah. Kommer inshallah belönas för detta. Khatamtu. Al-Quran 13 000 gånger. Vet ni vad det är för någonting? Vi räknade lite matematik. Om du delar det på 80 år ungefär. Det blir att han läste ut Koranen 3 gånger i veckan. Ungefär. 3 gånger i veckan. I 80 år. Mashallah. Hur många gånger har du läst ut Koranen i år? Ja. Inshallah, Ramadan kommer nästa vecka. Ha som ambition att läsa ut Koranen åtminstone en gång. En juz om dagen. Kan du, mashallah, läsa ut den 3 gånger? Kan du läsa ut den 10 gånger? Försök läsa den var tredje dag. Om du har höga ambitioner, de har mycket ledighet, mycket fritid. Wallahi, om vi skulle lägga mera tid på Koranen, skulle kunna göra detta. Bara om vissa skulle lägga lika mycket tid på Koranen som de lägger på sin mobiltelefon. Så kanske skulle läsa ut Koranen var tredje dag. Det är rätt så. Men Allah måste. Och vissa av Salaf som låg på dödsbädden såg sina barn gråta. Så han sa, gråt inte. Din far har aldrig gjort al-fahisha. Det är lugnt. Jag har aldrig gjort zina, jag har aldrig gjort haram. Gråt inte. Han trodde gott om Allah subhanahu wa ta'ala. Så han säger sen att den som lider Allah azza wa jall och fruktar honom och bevarar Allahs gränser i livet kommer Allah azza wa jall att ta hand om vid döden. Och Allah kommer att ta hans liv på al-iman. Och Allah kommer att stärka honom bil qawli thabit, med det fasta ordet då han frågas ut av änglarna i graven. Och kommer att skydda honom från straffet i graven. Och han kommer att vara hans sällskap i gravens mörker och ensamhet. Väldigt vackert. Yani bevara Allahs gränser. Var en bra muslim. Lyd Allah Azza wa Jal. Och vad händer? Allah kommer att ta ditt liv i ett gott tillstånd. Eller hur? Jaza'u min jinsil amal. Det du gör kommer tillbaka. Dyrka Allah kontinuerligt. Och inshallah du kommer att dö i ett gott tillstånd. Och därför när man frågade profeten alaihissalam om de mest älskade gärningarna hos Allah, så sa han att det är de som är kontinuerliga även om de är få. Och den här hadithen är viktig. Al-mudawama. Att vara kontinuerlig, att vara konstant i att göra sina goda gärningar även om de är få. Det vill säga, be dina fem salat varje dag. Fasta Ramadan. Ge lite sadaqa, ge lite zakat. Zakat ska du betala självklart om du har pengar. Ge lite sadaqa varje månad. Och på umra då och då. Läs Koran, gå på dars. Ja, gör gott kontinuerligt. Ha rutiner. Även om det är lite. Och vad är al-faida av denna hadith? Jo, att den som kontinuerligt gör någonting gott kommer att dö i ett tillstånd där han gör gott. Till skillnad från den som bara dyrkar Allah med uppehåll i perioder. Han kanske dör i ett tillstånd där han inte dyrkar Allah. Hänger ni med? Det finns ju sådana här som mashallah Ramadan. Du ser honom. Ber sina fem salat, fasta Ramadan. Han lämnar haram. Sen efter Ramadan han faller tillbaka. Alhamdulillah, han dör i Ramadan. Men vad händer om han dör efter Ramadan när han släppt allting? I vilket tillstånd dör då personen? Så hellre att göra lite, men kontinuerligt, än mycket och oavbrutet. För den som gör lite kontinuerligt kommer inshallah dö i ett gott tillstånd. Så vad händer? Den som lider Allah Azza wa Jal kommer Allah Azza wa Jal att bevara och skydda, och Allah kommer att ta hans liv i ett gott tillstånd. Och Allah kommer att stärka honom bilqawli thabit. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah kommer att stärka de troende med det fasta ordet. Och vad är det för någonting? Det är att han kan svara på frågorna av al-munkar och al-nakir. Men rabbuk, vem är din herre? Allah. Men nabiyuk, vem är din profet? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuk, och vad är din religion? Al-islam. För det är inte alla som kan svara på de här frågorna. Visst, du kan lära dig de här frågorna enkelt, att rabbla upp dem. Men när du ligger där i skräcken så kommer du inte kunna svara om Allah azza wa jalla inte stärker dig. Därför kommer syndare och al-munafiqin och kuffar att säga haha, jag vet inte. De kommer att tvivla, kommer att vara så skräckfyllda att de inte kan få ut ett svar. Även om kunskapen finns där någonstans kommer de inte kunna svara. Förutom de som Allah azza wa jalla stärker. Och vem stärker han? De som löd honom och lydde, yani de som dyrkade honom i detta liv. Och han nämner också att denna person som håller och bevarar Allahs gränser, då kommer Allah Azza wa Jalla att vara hans sällskap. Yani, han kommer inte vara ensam då han ligger där i gravens mörker. Och vissa av salaf sa, som han här citerar, إِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَكَ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ فَلَا بَأْسْ عَلَيْكَ وَلَا وَحْشَ. Att om Allah är med dig när du ska in i graven, så är det ingen fara och ingen ensamhet. Och vissa ulema från salihin sågs i drömmen efter att de hade dött. Innan man kan möta en person som har dött i drömmen och fråga honom om hans tillstånd. Så man frågade denna lärda man om hans tillstånd, och då så sa han att jag är i min herres sällskap. Jag är i min herres sällskap. Så han säger, فَمَنْ كَانَ اللَّهُ أَنِيسُهُ فِي خَلْوَتِهِ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ أَنِيسُهُ فِي ظُلْمَةِ اللُّحُودِ إِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا وَتَخَلَّ عَنْهَا. Att den som då har Allah som sitt sällskap i dunya, då hoppas vi att den personen kommer att ha Allah som sällskap i gravens mörker då han lämnar denna dunya. Och han säger också att Allah Azza wa Jal kommer att underlätta för denna person domedagens enorma yani, tillstånd och händelser. Dess skräck. Att om en person lyder Allah i dunya så kommer Allah att rädda honom från allt detta i nästa liv. وقتادة رضي الله عنه صار ومن يتق الله يجعل له مخرجا دبسيا الله kommer att rädda honom vid eller från dödens oro eller skräck och från domedagens skräck. I det tafsir på den här versen ومن يتق الله att om du lyder Allah azza wa jal så kommer Allah att göra en väg ut för dig. Allah kommer att underlätta för dig. Och då säger han vad? Vid döden och på domedagen. ومن يتق الله om du lyder Allah, fruktar Allah, gör dina plikter, Allah kommer att rädda dig. Vid döden och på domedagen. Och det berättas också liknande från Ibn Abbas i tafsir på den ayah. Att Allah kommer att rädda honom från alla bekymmer i ad-dunya och al-akhirah. Och det berättas också från Zaid ibn Aslam i tafsir på Allahs vers. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Att de som säger vår Herre är Allah och sedan är stadfasta på detta, de behöver inte känna någon rädsla eller någon sorg. Han sa att de kommer att få detta glädjande budskap vid döden och i graven och på domedagen. Och när personen väl träder in i Jannah så kommer glädjen av detta budskap fortfarande att sitta kvar. Yani, vem är det som får detta glädjande budskap? Inna alladhina qalu rabbuna Allah. De som säger vår Herre är Allah. De har korrekt aqida, korrekt tro, korrekt tawhid. Thumma istaqamu. Och sedan är stadfasta på detta. De implementerar sin tro och sätter den i handling. Till dem kommer änglarna ner vid döden. När man är som räddast och säger abshiru, glada nyhet. La khawfun alaikum. Ingen rädsla idag. Wa la hum yahzanun. Och ingen sorg. Yani inte ha någon rädsla över vad som väntar och inte heller någon sorg över det ni har lämnat. Och abshiru bil jannah, och glada nyheter om paradiset som ni har lovat. Och de kommer då få detta glädjande budskap vid döden, vid graven och på återuppståndelsen. Och de kommer att fortfarande glädjas av detta budskap då de får träda in i paradiset. Må Allah göra oss från dem. Amin. Och det berättas från Thabit al-Bunani i tafsir på den här versen. Det har nått oss att då al-Mu'min, den troende, kommer att återuppstå, återväckas från sin grav. Så kommer de två änglarna som var med honom i detta liv att möta upp honom och säga till honom: La takhaf wa la tahzan. Var inte ledsen och var inte rädd. Så Allah Azza wa Jal kommer att trygga hans rädsla och kommer att ge honom yani vad som gör honom behagad. Så på domedagen då folket svimmar och nästan dör av rädsla, så kommer han att stå där helt trygg. Ja. På grund av vad han brukade göra i denna dunja. Yani Allah vägledde honom till det goda och han gjorde allt detta goda i dunja. Och så säger han sista meningen här, sen är vi färdiga. Men den som inte känner Allah i goda tider kommer Allah Azza wa Jal inte heller att känna i svåra tider. I dunja och i akhira. Och det här är någonting som är väl bevittnat. Yani, och shawahid hada mushahad haluhum fi dunya. Det här är någonting vi kan se av folk i dunya. Och vad som väntar dem i nästa liv är värre. Wa ma lahum min waliyyin wa la nasir. Och de kommer inte ha någon hjälpare eller beskyddare. Och det här är viktigt. Ibland människan funkar inte med morot utan behöver piska. Yani, vi talar om belöningen. Lyd Allah, du kommer att få så mycket gott tillbaka. Eller hur? Allah kommer att underlätta för dig. Men vi nämnde belöningen. Ta i med motsatsen. Om du inte lyder Allah Azza wa Jal, om du inte känner Allah i goda tider, förväntar dig då inte att Allah kommer att underlätta för dig i svåra tider. Och det är en viktig sak. Och som han sa, det här är bevittnat. När folk vänder sig till dig och du hör om deras bekymmer, deras liv har raserats, det har kraschat. Ja? Kolla på deras tillstånd. Var de folk som brukade dyrka Allah när de hade det bra? För det mesta nej. Väldigt, väldigt sällan. Jag vet inte ens om jag minns något sådant scenario. Utan sådana här människor vars liv bara kraschar och blir kaos. Det är oftast folk som har varit borta från Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah azza wa jalla underlättar verkligen för de som lyder honom. Och det här är en jätteviktig sak, ikhwan. Det här budskapet, känn Allah. Vänd dig till Allah i goda tider. Allah kommer att ta hand om dig i svåra tider. Vill vi inte att Allah ska underlätta för oss i svåra tider? Wallahi, det är det vi vill. Vill vi inte att Allah ska underlätta för oss i dödens sista ögonblick? Det är det vi vill. Vill vi inte att Allah ska underlätta för oss i graven på domedagen? Det är det vi vill. Då måste vi också känna Allah i våra goda tillstånd. Och inte vända oss bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Vi avrundar där för idag. Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.